goes to Foo Fighters!
På något sätt blommar han ut i Foo Fighters och blir den underhållaren och frontpersonen som han var menad till att bli.
Vi förstår inte alls vad som har hänt. Vi tänker så att han kommer nog upp. Men sen så kommer han inte upp.
Det här är ju min största idol som ligger här. Och liksom, gud, det är ju jag som är doktor. Jag måste ju ta hand om det här.
Rockstar Dave Grohl provided a remarkable demonstration last night of his commitment to the idea that the show must go on.
Det spelar liksom ingen roll för honom om han har brutit foten eller typ i halvdön. Nog fasen ska han göra sin spelning då liksom.
Det är en regnig kväll på The Reading Festival i England 1992. 40 000 fans har trotsat vädret och står förväntansfulla och väntar på kvällens huvudakt. Grunge rockbandet Nirvana. Den senaste tiden har Nirvana gått från ett undergroundband till att locka storpubliken. Men framgångarna har inte bara fört gott med sig. Pengar har blivit en källa till konflikt och förändrat vänskapen mellan medlemmarna. Bandets sångare och ofrivilliga frontperson, Kurt Cobain, har dessutom precis fått barn. Samtidigt som han dras med ett drogmissbruk. Det är Kurt som ständigt fångar medias uppmärksamhet medan bandets trummis, Dave Grohl, allt som ofta sitter tyst under intervjuer med trion. Trots att de är festivalens höjdpunkt så är det få som tror att de kommer spela den här kvällen. Den senaste tiden har rykten om bandets splittring florerat i pressen. Klockan är strax efter 9 och mörkret har lagt sig när Kurt kommer ut på scen. I en vit sjukhusrock och blond peruk rullas han fram i en rullstol som svar på senaste tidens rubriker. Basisten Chris Novoselic står redo i en svart läderjacka och bakom trumsetet sätter sig Dave. Han är klädd i en vit långärmad tröja och har långt mörkt hår. Nu gäller det att visa publiken och media vad de verkligen går för. Den regniga kvällen i England kommer att bli en av deras bästa spelningar någonsin. För även om bandet dras med problem är de inte klara med varandra än. Men det ingen vet är att bandets enorma framgångar kommer att få ett abrupt slut. Och att det är Dave, den blyga trummisen i Nirvana, som snart kommer att lämna ifrån sig trumpinnarna. Istället kommer han ställa sig längst fram på scenkanten i sitt alldeles egna band. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Dave Grohl, trummisen som klev fram i rampljuset. Jag heter Hanna Frölin. Året är 1977. I ett rum sitter en liten pojke framför sin säng. Han har en kudde mellan sina ben och en stol intill. Han slår så hårt på möblerna att det bildas imma på fönsterrutorna. Pojken är 8 år. Han heter Dave Grohl och drömmer om att bli rocktrummis. Dave föds den 14 januari 1969 i Warren, Ohio. Hans mamma Virginia är lärare och pappa James är både nyhetsjournalist och jobbar som assistent åt en senator. Paret delar ett intresse för poesi och litteratur, men medan pappa James är proper och konservativ så är mamma Virginia en liberal fritänkare och kreativ själ. Föräldrarna skiljer sig när Dave är 6 år gammal och han har därefter inte så mycket kontakt med sin pappa. Dave och hans 3 år äldre syster Lisa bor istället själva ihop med sin mamma i ett hus i Springfield i delstaten med samma namn som mamman själv, Virginia, i USA. Mamma Virginia har låg lön och ibland slås värmen och telefonen av för att hon inte kunnat betala räkningarna. På gatan där de bor är husen inte särskilt anmärkningsvärda. Men grannskapet är varmt och lilla Dave leker lätt med de andra barnen i området.
Han var känd som kvarterets buse.
Sofia Bergström är musikjournalist och hårdrockskribent på Aftonbladet.
Han hade inte liksom så här ont uppsåt, utan han hade bara så mycket energi och klättrade i träd, hoppade från hustak, höll på med bus och hyss. Han var ett väldigt energiskt och vilt och hyperaktivt barn. Så att banka på kuddar var ett sätt för honom då att få utlopp för den här energin.
Väggen hemma i pojkrummet pryds av affischer på band som Beatles och Kiss. Men också en poster föreställande förarhytten på ett flygplan. Daves största dröm är först att bli pilot. Att lämna Springfield och upptäcka nya platser. Men det när Dave får skivan 2112 av progrockbandet Rush av sin kusin som pilotdrömmen ställs åt sidan. Direkt när han hör trummorna vill han bli trummis. Istället blir musiken ett sätt att försvinna iväg i tid och rum. Mamma Virginia är tacksam att Dave har en hobby som håller honom borta från problem och uppmuntrar hans dragning till musiken. Hon ger honom gitarrlektioner, men Dave tröttnar och hoppar av. Det är inte hans grej att spela gitarr efter noter. Han lär sig bättre genom att spela på gehör och övar hemma i pojkrummet. Där lever han också ut sin energi som i skolbänken inte är särskilt uppskattad.
Han var inte direkt mobbad i skolan, men han var inte på långa vägar populär. Men han hade ett tajt litet gäng av misfits eller outcasts, som man kallar dem själva, som dyrkade musik. Han testade på att spela lite sport och sådär innan han upptäckte punken.
Dave står vid scenen på klubben The Chubby Bear i Chicago. Framför sig har han stadens hetaste punkband, Naked Raygun. Året är 1982 och i publiken trängs folk med tuperade frisyrer och nitade läderjackor. Dave är bara 13 år gammal men är här ihop med sin stora syster Lisa och sin 2 år äldre kusin Tracy.
She was totally punk, like bondage pants and chains, and she had her hair cropped and an antipasti t-shirt on, and she was punk.
Iklädd en tracksuit berättar Dave för MTV News om hur han blev helt tagen av sin kusins stil när han och hans syster hälsade på henne under sommarlovet.
We're like, wow, it was for real punk. And so then she took us to a bunch of shows while we were there.
Och det här är liksom livsavgörande, har Dave berättat själv, att när han såg de här unga punkmusikerna på scenen så inser han att nej, men det behöver inte vara liksom polerad, snygg rock, man behöver inte vara teknisk, briljant musikgeni, utan allt som krävs är en låt, passion och någonstans att spela. Och den här do-it-yourself-känslan i punken var det som enligt dig själv var det som drev honom till att bli musik själv.
Dave sitter vid micken till skolans intercomsystem. Han har blivit skolans klassrepresentant och har i uppdrag att peppa igång skoldagen för eleverna. Han trycker på knappen och sätter på en skränig punklåt som dånar ut från högtalarna i korridorerna. Dave är 16 år och vid den här tiden har punken blivit dominerande i hans liv. Och till sin mammas förfäran går inte särskilt bra i skolan. För tillsammans med punkens intåg har Dave också skaffat sig ett cannabisbruk som påverkar betygen negativt. Mamma Virginia får Dave att byta skola, men det kommer inte att hjälpa. För det finns något annat än skolan som lockar. Nämligen musiken. En dag ser han en annons om att ett av hans favoritband, Scream, söker trummis. Han läser om annonsen flera gånger innan han river ner den och stoppar den i fickan. Direkt när han kommer hem ringer han bandet och får komma på audition.
Och efter att han har gått med, då berättar han att hey guys, jag är inte 21 som jag sa på min första audition, jag är 17. Men då var det liksom var lite för sent, de hade blivit ett band då liksom och smugglade in Dave på de här små klubbarna där oftast var åldersgräns.
Med stöd från sin mamma hoppar Dave av high school redan första året. Istället ska han satsa helt på musiken ihop med Scream och de runt 10 år äldre bandmedlemmarna.
De här åren i Scream är ju otroligt viktiga för Dave och han och resten av hans liv. Väldigt formativa år. De sover i deras tourvan, turnébuss under rätt så primitiva förhållanden, men det är ändå liksom någonting som väcks i Dave under den här perioden att ja, men det här livet, det är någonting för mig.
Under tiden slipar Dave sin trumteknik och är med och skriver låtar. Daves självförtroende som naggats av en dålig skolgång växer. Dessutom får han resa precis som han drömt om.
Han tycker det är så häftigt att uppleva världen på ett sätt som han aldrig hade lärt sig vid skolbänken.
Dave ligger på golvet och stirrar upp i taket. Han är 21 år och har tagit sig till Los Angeles för en spelning med Scream. De har turnerat i 4 år och spelat in flera album ihop. Men det går inte så bra för bandet längre.
De har kommit liksom till vägs ände, lyckas inte växa sin publik, spelar hankar sig fram på de här små haken, har knappt råd att köpa mat vissa dagar.
Tiden i LA blir inte alls som de tänkt sig. Konserten ställs in efter att basisten plötsligt lämnar bandet. Istället bor Dave och de resterande bandmedlemmarna på golvet hos en syster till 2 av dem. De har varken pengar eller någon aning om vad de ska ta sig till. Dagen i LA börjar närma sig en månad. Dave funderar mer och mer på att lämna det struliga turnélivet och ta ett vanligt jobb på ett varuhus.
I ett telefonsamtal med en vän så får Dave höra att Nirvana letar ny trummis.
1990 är Nirvana grungebandet som är på uppgång i underground-scenen. Dave känner inte till dem annat än att han gillar deras första skiva Bleach. Däremot vet de 2 medlemmarna, Kurt Cobain och Chris Novoselic, vem Dave är.
De hade sett Scream på en konsert några veckor innan, blev imponerade av Dave.
Daves vän ger honom kontaktuppgifterna till Nirvana.
Och sa att nej, men om du har vägarna förbi Seattle-trakterna i Washington så
Ring dem i Nirvana så kanske du får komma på audition.
Dave står med telefonnumret i handen. Han har ställt sig inför ett vägskäl. Ska han stanna bland dem som de senaste åren varit hans familj eller lämna och gå vidare? Utan att berätta något för sina vänner i Scream ringer Dave Nirvana och blir inbjuden på audition. Den 21 september 1990 står Kurt Cobain och Chris Novoselic på flygplatsen i Seattle och tar emot Dave. Tystnaden i bilen på väg till Chris går nästan att ta på. Men så snart Dave satt sig bakom trumsetet är allt förändrat. Efter bara 2 minuter vet Kurt och Chris att Dave är precis den de letat efter.
Vips är en trummis i Nirvana som redan i liksom det lokala området hade börjat bygga upp en hype. Och det kändes som att de var på väg någonstans. Men till vilka höjder hade nog ingen av de inblandade kunnat ana.
Before David joined the band, there was a message on my answering machine from Kurt saying, Butch, we have the best drummer in the world. He's the greatest drummer in the world. I'm not kidding you. He's awesome, dude. And he hung up.
I dokumentärfilmen Foo Fighters Back and Forth berättar Nirvanas producent Butch Wig om sitt första intryck av Dave Grohl.
About a week later, we were in LA and I walked into a rehearsal space with him. And Dave walked up, skinny, long hair. He's like, hey man, I'm Dave. Nice to meet you. He was just full of energy and I was like, well, let's play me some songs, you guys. Play me some songs. And they played Teen Spirit. Dave did the ba-boom, 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 and it just floored me.
Det är den 11 oktober 1990. På North Shore Surf Club i Olympia är det knökat med folk. De 300 biljetterna till kvällens spelning sålde slut bara en dag efter att de släpptes. Dave har slagit sig ner bakom trumsetet. Med trumpinnarna i handen känner han sig hemma. Men det är första gången han ska spela live som medlem i Nirvana. Nu gäller det att visa vad han går för.
Så hårdrockstrummisar ser ju ut att slå ganska hårt även fast man har en teknik så att man kanske inte slår så hårt.
Johan Finkgren är ett stort Dave Grohl-fan och har själv spelat trummor i ett band.
I Daves fall så har han en enorm teknik men han slår också väldigt hårt. Så det är väl den stora skillnaden och det hörs i ljudbilden att han tar i.
Nirvana får ta om sin öppningslåt 3 gånger eftersom de slår ut elen på klubben och showen måste pausas. Lokalen blir kolsvart. Istället får ficklampor riktas mot bandet. När de drar igång igen exploderar publiken. Dave slår så hårt att han har sönder trummorna.
Han blir fundamentet i bandet som jag tror de någonstans var ute efter att ha till Kurt's kanske lite mer svängiga gitarrspel och energi som han har också, så behövdes det nog någon som Dave som ändå var så pass taktfast helt enkelt och har en aura kring sig själv som de väl kände att de behövde. Uppenbarligen så var det perfect match.
I slutet av september 1991 släpper Nirvana skivan Nevermind. Med poppiga låtar som börjar spelas flitigt på radion blir albumet en succé och hamnar högt upp på listorna världen över. Nevermind ger Nirvana flera Grammy-nomineringar. Inte minst blir singeln Smells Like Teen Spirit soundtracket för en hel generation.
Lite som över en natt så känns det som att folk springer runt i yllekofter och har blivit grungifierade av den låten.
Okay. Yeah? Okay.
I november 1991 sitter Nirvana jetlaggade bredvid varandra på Astoria Theatre i London. Bakom dem håller personal på att rigga instrumenten inför kvällens spelning. Dave är 22 år. Han har långt mörkbrunt hår och en racerläderjacka med vita handskar. Kurt sitter i mitten med blont stripigt hår och Christ sitter närmast kameran i en sliten band-t-shirt. Det har gått bara en dryg månad sedan de släppte succéplattan och journalisten från MTV Europe frågar om de är rika nu. Dave är snabb med att svara.
Hell no. We're so far from having any money. I mean, we get per diem, I guess.
Chris takar på.
Rich, Richard. Dick is short for Richard. Yeah. So if you're rich, you're a dick. It's not that big of a deal.
It's not that big of a deal. I mean, the only people who make it a big deal
are the people who tell us about it.
Tell us about it, yeah.
Journalisten blir ställd över deras sarkastiska svar och undrar om det inte är oundvikligt att framgångarna kommer ändra saker och ting.
Yeah, we're getting pushy to our friends and we're turning elitist.
And nobody touches my car but me.
Yeah,
your
right.
New car.
My new car.
One of your many new cars.
All my three new cars.
De tre bandmedlemmarna får lika mycket utrymme i intervjuer och fyller i varandras meningar. Men vare sig de vill eller inte kommer situationen snart att ändras. För media behandlar dem allt mindre som ett band. Kurt blir ofrivilligt frontpersonen utåt och Dave som jämfört med bandets snygga frontsångare har en lite nördig framtoning blir tystare bakom Kurt. Kurt Cobain försvinner långsamt bort i ett drogmissbruk och Dave och Chris ser honom allt mer sällan. Det har inte ens gått ett år sedan Nirvana slog igenom brett när Dave bestämmer sig för att ta sina första steg mot en helt egen karriär.
För han kände faktiskt att hans texter inte dög för skulle duga för Kurt. Han vågade inte spela upp vad han liksom skapade på sin lilla kammare.
Samtidigt som Nevermind når stor kommersiell succé så spelar Dave in låter under pseudonymen Late. Som han släpper som kassettband på ett indiebolag.
Han behövde få utlopp för sina känslor och sina tankar. Och han alltid älskat att experimentera. Och den här äventyrslusten som han haft, hade i sin personlighet som barn liksom visade sig som låtskrivare och musiker sen som vuxen.
Den kaosartade tiden för Nirvana sätter sina spår den här regniga kvällen på The Reading Festival i England 1992. I publiken väntar 40 000 förväntansfulla fans som trotsat vädret. Första gången Nirvana var på festivalen för bara ett år sedan spelade de på eftermiddagen. Nu är de festivalens mittpunkt. Kurt har precis fått barn samtidigt som han dras med ett drogmissbruk. Något som, minst sagt, drar till sig medias blickar.
Pressen var väldigt på de här unga amerikanska killarna. Framförallt liksom den brittiska pressen var väldigt sensationslysten och frossade i Kurts liksom missbruksproblematik in och ut på rehab och så vidare. Spred en massa rykten helt enkelt.
Rykten om bandets splittring florerar i pressen och det är få som tror att bandet ska kunna spela den här kvällen. Flera år senare sitter Dave med armbågarna lutade mot ett stort mixerbord. I en intervju för BBC berättar han att det inte bara är de andra banden på festivalen som blir förvånade när Nirvana faktiskt dyker upp.
And I remember being backstage and the other bands seeing me and saying like, what are you doing here? I'm like, we're fucking headlining the festival. Mm-hmm. What do you mean? They're like, we heard you weren't gonna make it. We heard that Kurt was in rehab. We heard that you couldn't make the gig. I'm like, no.
Dave själv är också osäker på om de kommer kunna spela. Dagen innan festivalen har de repat ihop och det har inte alls låtit bra. Men väl på festivalen låter han inte sitt tvivel synas.
And it really was one of the most triumphant moments for the band.
Klockan är strax efter 9 och mörkret har lagt sig när Kurt, Chris och Dave tar sig ut på scenen.
Med glimten i ögat så tog de an sig det här med humor och gjorde sen ett legendariskt framträdande när Kurt dras in på en rullstol som att han är väldigt sjuk. Sen trillar ihop, sen reser sig och gör värsta explosiva spelningen. Så de ville äga det där och göra en grej av det.
Men bandets enorma framgångar kommer att få ett abrupt slut. Dave sitter framför TV:n. Det är mars 1994 och Nirvana har 1,5 vecka ledigt i sin pågående turné. Dave har åkt hem till USA för att vila upp sig. Det har gått över 1,5 år sedan den legendariska spelningen på Reading Festival. En tid som kantats av Kurts drogmissbruk. Den senaste tiden har Dave och Chris sett allt mindre av sin vän och bandkollega. Han har inte dykt upp när de ska spela in låtar i studion och åkt in och ut ur rehab. På nyheterna ser Dave sin bandmedlem rullas in i en ambulans i Italien. Kurt Cobain har hamnat i koma efter en överdos.
When he came home, I remember talking to him on the phone.
I dokumentärfilmen Foo Fighters Back and Forth sitter Dave i sitt långa mörka hår och en rutig skjorta och berättar om sitt första samtal med Kurt efter överdosen.
And saying, hey man, I don't want you to die, okay? And he was very apologetic. No, I'm sorry, it's a big mistake. Took these pills, I was drinking these champagne and was in Rome. It was... Just made a mistake.
Men det tar inte lång tid innan det Dave befarat blir verklighet.
This morning an electrician went to Cobain's suburban Seattle home to do some work. Looked in a window over the garage and saw a body.
ABC News och MTV rapporterar.
It was obvious this man is dead from a shotgun wound to the head. Now there was a suicide note left inside the house.
Cobain apparently took his own life by putting a shotgun in his mouth and pulling the trigger.
Den 8 april 1994 hittas Kurt död i sitt hem i Seattle. Dagen efter vaknar både fansen och Dave upp till en ny verklighet.
I remember the day after Kurt died.
Dave berättar senare för BBC.
How strange it felt to wake up knowing that he wasn't with us anymore. Mm. And that like I had another day, you know, like okay, so what am I going to do with today?
Dave lämnas med ett hål i hjärtat och 1,000 frågor som snurrar i huvudet. Allt är upp och ner. Han försöker gråta, men det går inte.
He just wake up every day thinking, who am I, where am I, what am I doing?
Dave kände ju bara Kurt i 3,5 år drygt. Men för att använda hans egna ord så var det som att du upplevde flera livstider tillsammans.
Dave inser att han måste börja om i livet. Han måste göra allt som om det var första gången. Som att brygga en kopp kaffe och klä på sig kläder, fast med den stora skillnaden att Kurt inte lever. Men att fortsätta med musiken känns förgäves. Han bara vet att han alltid kommer vara killen från Kurt Cobains band. Dave sitter i förarsätet i en bil. Regnet smattrar mot fönsterrutan. På ena sidan vägen sträcker gröna kullar och klippiga berg ut sig likt en dramatisk kuliss. På den andra sidan breder havet ut sig med sin lugna blå horisont. Dave har åkt själv till Irland, bort från offentligheten. Han är ovan vid att resa utan både bandmedlemmar och instrument, och nu håller inte ens radion honom sällskap.
I stort sett från en dag till en annan så klarar inte Dave av att lyssna på musik och inte skapa musik heller. Han lägger undan sina instrument. Han klarar inte av att lyssna på radion, för allt som han hör förknippar han med Kurt.
Dave klarar inte ens av att vara kvar i Seattle. Istället låter han sig omslutas av de vackra irländska landskapen. Han kör planlöst runt längs de folktomma vägarna. Mitt ute i ingenstans står en lyfter vid vägrenen. När Dave närmar sig ser han att lyftaren bär en Kurt Cobain t-shirt.
Han insåg att jag kan inte fly till världens ände och komma undan från det här. Musiken och Kurt Cobain kommer alltid leva kvar.
För Dave blir den här händelsen ett avgörande ögonblick i sin väg tillbaka till musiken.
And I thought, okay, I'm going home and I need to do something. I can't be stuck in this place for the rest of my life.
Efter det här så bestämmer han sig för att åka tillbaka och försöka börja om på ruta ett.
Med röd tegelfasad, välvda dörrposter och olika våningsplan ser Robert Lang Studios ut som ett slott i miniatyr. Uppe från sluttningen syns olympiska bergens böljande horisont. Det är oktober 1994. Dave har samlat sig efter senaste tidens händelser. Beslutsam om att musiken är den enda vägen framåt tar han sig upp för backen till studion igen. Samma studio där Nirvana hade sin sista inspelning som band. Den här gången har han med sig ett tiotal låtar som han spelat in de senaste 5 åren. Nu dammas låtarna av och blir en 15-spårig demo. Och det som att de bara väntat på att få släppas.
When we started, it wasn't even a band. It was just a demo tape I made by myself.
Dave sitter i en mössa och ett par glasögon med tjocka bågar och berättar flera år senare i The Bill Simmons podcast om hur han återvänder till musiken.
I
played all the instruments. I did it in 5 days. I thought it was really fun. Nirvana was over. I didn't have anything to do. I was depressed. And I thought, you know what? Fuck that. I'm going to just go to the studio and record some shit by myself. Recorded it. I made 100 cassettes. I made a little cover for the cassette. I called it Foo Fighters because I didn't want people to think it was me. I wanted it to be like, wow, this new band is really cool, when really it was just one person.
Foo Fighters är slang för UFO:n och bandet består egentligen bara av Dave själv. Utöver en gitarrslinga på låten Ecstatic är det han som spelar alla instrument och sjunger. Nu gäller det att hitta bandmedlemmarna.
När han väljer att starta det här bandet så måste han ju börja någonstans, och han plockar musiker och vänner och...
Fanet Johan.
Det tar ju några turer innan rätt uppställning sitter, helt klart. Jag tror att han är en enorm perfektionist, och han skulle nog egentligen vilja spela alla instrument bara för att känna sig trygg i sin sak. Och i och med det också då ta ansvaret för om saker och ting då skulle gå fel.
Dave drar ihop 3 andra till ett band. Gitarristen Pat Smear som spelat i Nirvana, trummisen William Goldsmith och basisten Nate Mendel. Den 15-spåriga demon mixas och blir till det nybildade bandet Foo Fighters självbetitlade album som släpps i juli 1995. Albumet blir en succé världen över. Nu är Dave inte längre den där blyga killen som hamnade bakom Kurt Cobain. Istället är det han själv som håller i spakarna.
Han är ju väldigt framåt, väldigt positiv. Han är energifylld, energisk. Han har en enorm karisma. Han är som klippt och skuren för att faktiskt vara en frontman. Han passar alldeles utomordentligt bakom ett trumset också. En av världens bästa. Men han har allt det som krävs för en bra frontman, helt klart.
Dave Grohl är en rockstjärna på scen, ingen tvekan om saken. Men offstage så är han mer av en snäll nallebjörn. Vad det ser ut som utåt sett. Lite av ett undantag när det kommer till den här kanske douchiga rockstjärnan som vi alla känner genom årtiondena.
För Dave finns ingen annan väg fram i livet än musiken, men det finns de som tar illa upp av att Dave startar ett nytt band efter Nirvana. Och dessutom sticker det i ögonen att han nu klivit in i rampljuset och tagit plats längst fram på scen.
I felt pressure when we first started performing.
I dokumentären Dave Grohl, The Man with the Midas Touch, sitter Dave på gräset i ett festivalområde. Han har mörkt stripigt hår och en svart märkeströja och berättar om första tiden som frontman i bandet.
I could feel everyone looking at me, thinking that it was strange that I was holding a guitar. So there was I felt uneasy at first, but after we had our first really good show, then it sort of died down, you know. And then from there on, I didn't really feel so much pressure to become this front man or the star of the show or whatever.
På något sätt blommar han ut i Foo Fighters och blir den liksom underhållaren och frontpersonen som det känns som att han var menad till att bli.
Trots att rollen som frontman verkar komma naturligt för Dave, han svårt att lämna över trumpinnarna. Under inspelningen av bandets andra album uppstår bråk mellan Dave och trummisen William Goldsmith.
Som den perfektionist han är så blir han inte nöjd med William Goldsmiths trumspel. Det uppstår en konflikt när han liksom tvingar Goldsmith att ta omtagning efter omtagning efter omtagning. Men i slutändan väljer att spela in trummorna själv.
Efter det fula draget bestämmer sig trummisen William Goldsmith för att hoppa av.
Det är inte lätt att spela trummor i Dave Grohls band, det kan vi säga. Men till slut så hittar han ju sin livskamrat i form av trummisen Taylor Hawkins. Och verkligen någon som han känner att han kan... släppa in bakom trummorna, och Hawkins är en av få som verkligen levererar och kan göra det. Men jag tror det som får dem att fastna är ju att personkemin klickar direkt på bara några minuter så vet de någonstans att det här kommer att funka.
Taylor Hawkins har spelat trummor bakom Alanis Morissette och visar sig vara precis den Dave söker. Medan Taylor är emotionell och frispråkig är Dave mer reserverad. Med Taylor Hawkins bakom sig känner sig Dave trygg framme på scen och i studion. Tillsammans spelar de in Foo Fighters andra album, The Color and the Shape, som släpps i maj 1997. Med stor hits som Everlong, My Hero och Monkey Wrench blir bandet en stapelvara i rockradio.
De liksom hjälper till att blåsa nytt liv i den här arenarocken som dog ut lite under 90-talet, till viss del på grund av grunchen och Nirvana. Det är lite ironiskt faktiskt. Och de blir ju liksom hushållsnamn, Foo Fighters, och tilltalar både de som lyssnar på rock, hårdrock, metal, men också pop. De har ju liksom en tydlig popådra också i sitt sound.
Foo Fighters gör ofta musikvideos med humor där bandmedlemmarna iklär sig olika karaktärer. Musikvideorna blir en viktig faktor för att slå igenom.
Runt millennieskiftet så blir Foo Fighters ett av världens största rockband. Mycket tack vare MTV och deras väldigt uppmärksammade musikvideos som då kunde make or break ett band. Får man en musikvideo på rotation där så har man lyckats. Och det får Foo Fighters, framförallt med tredje skivan och singen Learn to Fly. Alltså Foo Fighters gick på MTV hela tiden.
Bandets humor går hem hos många och Foo Fighters fyller snabbt arenorna med folk. I takt med att bandets popularitet ökar är de ute på konstant turné. Men återigen kommer Daves turnéliv få ett abrupt slut.
Dave sitter i ett sterilt sjukhusrum. Runt omkring honom piper livsuppehållande maskiner. Det är augusti 2001. Foo Fighters har just spelat för tiotusentals människor på en festival i en stad utanför London. Nu har de landat i huvudstaden innan de ska åka vidare i Europa för de sista stoppen på sommarturnén. Men den resterande turnén får ställas in. I sjukhussängen bredvid Dave ligger Taylor Hawkins, helt okontaktbar. Medierna kommer senare rapportera om hur Taylor hamnat i koma efter att ha överdoserat heroin. Det är oklart exakt vad som har hänt. Taylor själv kommer förneka heroinöverdosen. Men vad som är säkert är att Taylor är i fara och att Dave sitter vid hans sida på sjukhuset, livrädd att det här är slutet.
Dave släpper allt, vakar vid hans sida dag och natt och är där för honom som hans bästa vän. Och musiken tar inte någon plats alls längre just då, utan det handlar om överlevnad för sin bästa vän.
I Paul Branigans biografi This is a Call berättar Dave själv att Taylor ligger orörlig i över en vecka. Varje kväll promenerar han från sjukhuset till hotellet under gatlyktornas sken. Även om han inte tror på Gud så ber han högt för sig själv. Förvirrad och livrädd för att historien ska upprepa sig. Dave funderar på att lägga av med musiken helt eftersom musik verkar vara lika med döden. Men Taylor vaknar mirakulöst till liv igen och är snart redo att åka hem. Med sig på planet har Dave inte bara en livslevande Taylor utan också insikten om att musiken är sekundär. Det viktigaste är att alla mår bra. Taylor och bandet vilar ut efter den dramatiska tiden i London. När sommaren blivit höst tar sig bandet till Daves källarstudio i Alexandria igen. Det är dags att spela in sitt fjärde album, men det visar sig vara alldeles för tidigt.
När de ska skriva skivan One by One så blir de otroligt missnöjda med resultatet.
Många av låtarna på skivan kommer Dave aldrig att spela igen. De känns för snabbt framtagna, tycker han. I missnöjet efter skivan tar Foo Fighters en paus. Samtidigt har Daves vän i bandet Queens of the Stone Age behov av en trummis, och Dave, som saknat trummorna, rycker in.
I need to like go do this.
Flera årtionden senare sitter Dave i Bill Simmons podcast. Med skämtsam ton berättar han om när han trodde att Foo Fighters hade nått slutet.
And the guys were bummed. They were like, okay, bye.
På Coachella-festivalen 2002 ska både Queens of the Stone Age och Foo Fighters spela. Dave ska spela trummor den ena dagen och stå vid micken med en gitarr den andra.
And I thought it was gonna be our last show. I thought like, okay, this is it. Did both, and somehow everyone just went, okay, and we kept going.
Konserten som Dave trodde skulle bli dödsstöten knyter istället samman bandet.
Dave har ju massa andra sidoprojekt i många olika konstellationer som man såklart följer med honom på som fan och tycker det är superintressant. Ibland så är det bra att bryta mönster, tror jag, och få ny inspiration helt enkelt och ja, utmana sig själv. Jag tror att ibland kan man nog känna att man fastnar och att man behöver ha en ny utmanande situation för att utvecklas.
Tiden med Queens of the Stone Age är inte det enda sidoprojektet Dave kommer att ha. Under 00-talet ser det utåt sett ut att gå bra för Foo Fighters. De släpper flera singelsuccéer och har bra försäljningssiffror. Men bakom kulisserna knakar det i fogarna.
Det verkar som att han inte får så mycket inspiration till den här melodiösa rocken som nu har blivit i det här laget Foo Fighters signum. Bandet har också flera olika pauser under 00-talet av lite olika skäl. Trötthet, familjeliv som kommer emellan, skrivkramp, höga förväntningar. Men trots upprepade pauser sitter bandet alltid tillbaka till varandra.
För att hitta tillbaka till kreativiteten och inspirationen tar sig bandet ifrån de stora, lyxiga studiorummen. Istället väljer de att spela in sin sjunde skiva i Daves garage.
I mina ögon så kommer den kreativa nytändningen 2011 med skivan Wasting Light. Inför arbetet med den här skivan så slängde de ut sina rutiner och sådär och spelade in helt analogt. De började experimentera igen och det här blev en liten så här, lite tyngre, råare rockplatta med några av de liksom hårdaste låtarna Foo Fighters har släppt. Och det här är i min mening en av de bästa skivorna de har släppt.
Det är inte bara Sofia som gillar det hon har. 2012 vinner Wasting Light hela 5 Grammys. Och när bandet om och om igen får gå upp på scen för att ta emot priserna har de till slut inget mer att säga.
Thank you very much. I say, thank you very much. It's a great honor. We're very proud of this record, and we'll see you over there in the other room.
All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost.
Det är den 12 juni 2015. Solen håller just på att gå ner över Göteborg. Över 50 000 förväntansfulla fans står och väntar på bandet som alltid tycks veta hur man fångar en publik. Foo Fighters har under åren blivit ett av världens största rockband. De har vunnit 11 Grammys. Och trots att bandet bildades för 2 decennier sedan fyller de fortfarande arenorna med folk. Den här sommarkvällen är det Ullevi i Göteborg som gäller.
Ett jättestort publikhav, vi har varsin kall öl i handen och vi bara står och väntar och ser fram emot kaoset som komma ska.
En av dem som är på plats är fanet Johan. Han har redan varit på flera av Foo Fighters konserter och de har aldrig gjort honom besviken. Den här kvällen är han extra taggad på att se dem i sin hemstad och den här spelningen kommer bli något helt annorlunda.
Bandet nästan ramlar in på scenen i form av ett dån av basar, gitarrer. Taylor Hawkins som spelar fibrilt på trummorna och en jätteenergisk och glad Dave Grohl som knappt vet vad han ska ta vägen. Det är ett sånt himla kaos när de drar igång. I det här stora energimolnet som kommer ut på scen så börjar de ju spela första låten. De går snabbt över till andra låten som är Monkey Wrench och Dave springer omkring på scenen och är i sitt esse och verkligen bara stormar omkring tills han snubblar till och faller ner för scenen helt enkelt.
Mitt i en låt faller Dave nästan 2 meter ner på den hårda marken. Resten av bandet fortsätter spela. Basisten Nate Mendel och gitarristerna Pat Smear och Chris Shiflett går samtidigt fram och blickar förvånat ner över scenkanten.
Jag tänker först att det här är ju någon, ja, det är väl någon ploj, för han brukar hålla på och spexa och liknande.
Johan Samson jobbar vid den här tiden som arenaläkare. Han är också ett stort Foo Fighters-fan och ser fram emot ett arbetspass där han samtidigt kan lyssna på sin stora idol. Han står i sjuktältet med ryggen vänd mot konserten när han hör en smäll.
Och sen så liksom vänder jag mig om så ser jag att han ligger nere i diket. Och då försöker han ju resa sig upp och liksom ska upp igen, men han klarar ju inte det. För hela foten, han kan ju inte, den bär honom inte, så han ramlar ju bakåt helt enkelt.
Vi förstår inte alls vad som har hänt. Vi tänker så här, han kommer nog upp. Men sen så kommer han inte upp. Och då tänker vi, oh shit, hur gick detta nu liksom?
Bandet förstår inte heller vad som hänt och slutar spela medan säkerhetspersonal kommer springande.
Så de skriker, doktor, doktor, liksom, då känner han bara, oh gud, här är ju min största idol som ligger här och liksom, gud, det är jag som är doktor, jag måste ju ta hand om det här.
Johan springer fram till Dave som ligger på rygg i diket mellan publiken och scenen. Han är orörlig men kontaktbar.
Och så han säger, I think I broke my leg. Ja, jo, det har du gjort. Så liksom. Alltså det var uppenbart att jag såg att foten var helt bruten och den låg liksom felplacerad. Den har gått i led och samtidigt hade han brutit foten.
En kameraman börjar filma Dave där han ligger på en orange bår med läkaren Johan och annan personal omkring sig.
Han liksom vill ju ha en mikrofon där och liksom, måste ha en mikrofon.
Händelsen fångas på film och läggs upp på YouTube av kontot Fredrik Eriksson.
I think I just broke my leg. I think I really broke my leg. So look!
Trots att han ligger ner nedanför scenen och har otroligt ont så låter Dave förvånansvärt glad och kontrollerad när han pratar till publiken.
You have my promise right now that the Foo Fighters, we're gonna come back and finish the show. But right now, I'm gonna go to the hospital. I'm gonna fix my leg. But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
Fan, det är så typiskt Dave att han kommer ut med sån energi och att han är så jävla ivrig att han liksom måste bara liksom springa nära kanten och härja och så händer detta.
Snopna över det som hänt väljer flera fans att lämna arenan, men innan bandet går har Dave lämnat över stafettpinnen till Taylor och bett om att spela covers för publiken.
Och därefter så tar vi ju honom från liksom diket bakom scenen. Då drar jag foten helt enkelt till på plats igen och håller den där. Och i och med att den är bruten så liksom kan man ju inte släppa foten.
Samtidigt som en ambulans anländer säger Dave att han vill upp på scen igen. Men Johan försöker förklara att de behöver vänta på gips för att kunna stadga foten. Om han släpper den nu kommer den åka ur led igen.
Nej, men det är okej, sa han. Liksom, vi kör nu. Det är liksom, ni känns bra. Nej, men det går inte. Ja, men då får du följa mig upp, säger han då. Och då ska jag på min svengelska försöka vara lite ironisk och säga ja, yeah, right. Och det uppfattar ju han som ett okej, då kör vi. Så hans livvakter lyfter upp honom och bär in honom på scen och jag bara på något sätt hänger med där och håller foten.
Dave bärs på en bår av ett gäng i gula västar ut mot en stol som placerats framför micken. Läkaren Johan hjälper honom att lägga upp foten på ett stöd medan Dave hänger på sig gitarren. Dave hinner knappt sätta sig innan han börjar spela igen.
Han är tillbaka, lite groggy, full fart, samma energi som innan han ramlade, och vi är på en konsert med en sittandes Dave Grohl. Man tänker ju bara, din jävel, vi visste det. Du har alltid ett SE-rockar och det är därför vi älskar dig.
Det spelar liksom ingen roll för honom om han har brutit foten eller typ i halvdön. Nog fasen ska han göra sin spelning då liksom. Han är dedikerad till liksom sin publik och han vill ju liksom inte svika dem.
Läkaren Johan, som själv drömt om att stå på scen, hamnar nu i blickfånget hos tiotusentals människor.
Det är ju så absurt på något sätt. Här var jag och han på scen och liksom det var ju bara liksom ett dåligt skämt eller vad man ska säga. Så blinkar han ju hela tiden till mig, pretty funny, isn't it?
Sittande på en stol spelar Dave klart den över 2 timmar långa konserten. En konsert som kommer gå till rockhistorien och ett arbetspass som läkaren Johan aldrig kommer glömma. Han och Dave kommer fortsätta hålla kontakten. Numera har Johan en stående inbjudan till barbecuefest hos Dave. Efter incidenten ställer Foo Fighters in den resterande Europa-turnén och händelsen blir en nyhet världen över.
The rockstar Dave Grohl provided a remarkable demonstration last night of his commitment to the idea that the show must go on.
CBS News rapporterar.
Grohl, the Foo Fighters frontman, fell and broke his leg during a concert in Sweden. He got back up and finished the show.
Yeah.
First of all, what's up, Ohio? I was born here. What about that?
Året är 2021. Dave står på scenen i en arena i Cleveland. Han har svart t-shirt, svarta jeans och sneakers. Bakom Dave står de som i så många år varit hans familj. Bandet som hållit ihop genom toppar och dalar. Efter 25 år tillsammans har de just valts in i Rock and Roll Hall of Fame.
I would like to say that the best thing about being here tonight is being surrounded by our family. And when I say that, I mean, if anybody knows how the Foo Fighters work, the people that we're with and we've worked with, it's been 20, 25, 30 years, and we stick together like a family. And I think that's important, because then you're doing it together, not just because it's work, but because you love each other.
Jag skulle vilja säga att de är världens mest folkliga hårdrocksband. Jag tror att den röda tråden där heter Dave Grohl och hela auran kring honom, och det är han som sätter hela den stämningen och prägen på vad Foo Fighters är.
Även om man inte alltid har gillat alla deras skivor, oavsett om det var då eller nu, så är de liksom ett av de bästa liksom livebanden vi har. De har tagit upp väldigt så här personliga svåra ämnen, men på ett allmängiltigt sätt, så att musiken är väldigt relaterbar. Väldigt tidigt så ville han med Foo Fighters skapa rock som gav hopp, var väldigt livsbejakande och glad. För det är det som musiken har varit för honom, ett sätt att hela, skapa tröst, trygghet och sprida liksom glädje och hopp.
Det är den 25 mars 2022 och tre dagars festivalen Estéreo Picnic i Bogotá i Colombia inne på sin första dag. Redan en timme innan huvudakten ska dra igång står klungor av fans och väntar vid den stora scenen. Foo Fighters har några dagar tidigare spelat i Argentina. Framför sig har de en världsturné som ska pågå hela året ut. Men det blir inte som planerat. Strax innan konserten i Bogotá anländer sjukvårdspersonal till bandets hotell efter att Taylor känt bröstsmärtor. Men när de kommer fram är läget så illa att hans liv inte går att rädda. Scenen på festivalen görs istället om till en minnesplats med tända ljus medan världen nås av nyheten.
Man tänker, det är inte sant. Nej, det kan inte stämma att han, inte han. Man såg ju snarare fram emot nästa konsert med bandet, inte att något sånt här tragiskt ska hända. Så att det känns helt overkligt och väldigt, väldigt tragiskt.
Efter tester hittas bland annat marijuana, opioider och antidepressiva ämnen i Taylors kropp. Direkt efter Taylors död blir Dave tyst.
Han är och har varit med i två av världens absolut största hårdrocksband, och han har liksom förlorat två av sina närmaste vänner två gånger om här nu. Alltså det har skett i båda banden, så det är en enorm tragedi.
Han och Hawkins blev ju liksom partners in crime, alltså oskiljbara under de senaste så här, 20 åren. Det vi nog vet med säkerhet är att Dave kommer fortsätta skapa musik på något vänster. Det är hans liv, hans identitet, hans syre liksom att få utlopp för. Men kanske inte genom Foo Fighters. Och jag tror att liksom det här höga anseendet och respekten för Foo Fighters kommer leva kvar. De har sådana starka låtar som kommer leva kvar länge. Och Dave kommer liksom fortsätta vara en av rockens största personligheter.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Dave Grohl, trummisen som klev fram i rampljuset. Avsnittet gjort av Ellen Hammarskjöld våren 2022. Producent var jag, Hanna Frelin. Exekutivproducent var Lars Truedsson. Tekniker
Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida.
Av tredje statsmakten media för P3 Sveriges Radio.